En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Du är så sjuk.
Nej, men jag vill be om ursäkt för alla ljudkänsliga. Ja. Att det låter som att jag andas och pratar genom ett sugrör.
Jag är orolig att du har lunginflammation.
Jag vet, jag med. Ja. För jag har så ont i lungorna. Ja. Men jag har inte haft feber eller sånt.
Nej, men det är faktiskt, jag har läst på, man måste inte ha feber.
Okej, då har läst på speciellt inför idag.
Jag läser på nu.
Men jag tycker att jag har ett lagförslag.
Ja, jag är inte förvånad.
Att om man är kroniskt sjuk så ska man inte kunna bli vanligt sjuk.
Nej.
För det tycker jag, och jag känner mig som en sån, ska jag säga vad det är värsta med att vara sjuk mycket? Att man känner sig som en, som att man hittar på.
Ja.
Det tycker jag. Alltså du vet, alltid när man var sjuk...
Tyvärr är det så här. Ja. Att för den som är liksom på andra sidan, eller man ska säga, så känns det också som att den som är sjuk...
Hittar på. Okej, Karin. Nu, alltså fy fan. Nu har du verkligen hjälpt mig. 0% nu.
Nej. Nej, men så är det inte.
Okej. I alla fall, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Nämen.
Nej, men jag mår bra. Jag tycker att jag...
Jag mår bra! Nej, men det är bara.
Det kan vara lite bättre, du vet, med min vår blues.
Ja.
Jag har ju riktig vår blues, som
jag
du vet, med mycket sömnsvårigheter och ångest på slag.
Jag vet, det är så kul när vi går runt här i huset och så går det förbi någon ytlig kollega, alltså någon kollega du bara så känner lite, och den är så härligt med ljuset, och du bara så här, jag tycker ju inte det, för att jag är ju vårdeprimerad. Jaha, är du? Ja, det blir mycket värre. Jag bara, Karin, hur kan du liksom, vi är så möts i trapporna.
Ja, men jag tycker det är bara viktig information.
Du sprider...
Ja, jag tror att det är en del av sjukdomsbilden.
Sjukdomsbilden, ja, precis.
Ja, vet du vad jag gjorde?
Vad ska du göra i påsk? Idag är det ju långfredag. Jesus på korset.
Ska...
Nej, vänta lite. Vad händer på Jesus? Vad händer på långfredagen? Titta, du, jag vet, okay, ursäkta mig. Du är så dålig nya Joel Halldorf, om du ens vet vad som hände på långfredagen.
Jag vet att Jesus dog på långfredagen.
Aha, okej, varför sa du inte det då?
För att jag var så här i chock över att du inte visste det.
Well, jag är ateist för att jag är marxist.
Jo, men det är mer så en kunskapsfråga.
Jag vet. Men en gång när jag gick i psykoanalys så var min analytiker så.
Ja.
Han förklarade typ en helt sån idiotgrej för mig. Och så jag sa, vad fan, varför tror du inte att jag kan det?
Ja.
Han bara, du gick ju väldigt lite i gymnasiet och var ju inte så mycket heller, har du berättat, i 8:an och 9:an. Så jag antar att du har stora kunskapsluckor. Jag bara, det har du fan rätt. Alltså, det har du fan rätt.
Jo, men jag tänker att du har läst väldigt mycket böcker.
Det är sant.
Och att Jesus stod på korset på långfredagen.
Men jag blandar ihop.
Ja. Ja, vad ska du göra i påsk?
Jobba.
Ja.
Men jag känner att jag faktiskt inte över... Du, oh my god, jag måste säga, de måste fortsätta köpa biljetter till vårt samtal på Maxim. Alltså jag är så... Jag vet att jag var lite deprimerad när jag gav de här nyheterna förra veckan.
Ja.
Men jag är så excited.
Och
jag är framförallt excited att du ska prata med mig. För du har varit med hela vägen.
Verkligen.
1 juni ska vi prata på Maxim.
Mm.
Såklart kommer det finnas böcker där. Jag kommer signera. Det kommer vara först en timme, sen paus, bar, häng och sen... Liksom en liten.
Jätte,
det enda jag är orolig för.
Ja, är det min utfrågning?
Det är din utfrågning. Jag är rädd att du kommer vara så här. Har det här hänt på riktigt? Alltså att du ska... Jag skojar.
Det var skojar du? Du skojar väl?
Jag skojar.
Uh-huh.
Jag skojar.
Är du orolig för min utfrågning?
Utfrågning.
Nej, roligt att du kallar det för en utfrågning. Vet, orolig för när jag ska ställa dig mot väggen.
Nej, jag är inte alls orolig. Jag tycker det ska bli jättekul. Och det känns också kul, för att det känns som att, ja, men min bok, de är ju typ mina två liksom huvudromanfigurer.
Mm.
De är ju liksom tonåringar.
Mm.
Det är ju så här, precis innan 00-talet och början in på år 2000.
Ja.
Och det bara känns som att det är så här, lite tar i.
Det gör det verkligen.
Din bok,
ja, de
och typ de tematikerna.
Ska bli, det finns så mycket att prata om.
Men nu har vi
den
fått...
är fantastisk, Tone.
Tycker du?
Mm. Men vet du vad jag ska göra på påsken?
Nej.
Jag ska se Rosalía i Lissabon.
Va? Oh my god, det hade jag helt glömt bort. Mm. Din Lady Gaga.
Min Lady Gaga.
Nej. Förlåt, det är faktiskt inte din Lady Gaga. Jag har haft en relation med Lady Gaga.
Nej, det är inte min Lady Gaga.
16 år.
Det ska bara bli väldigt kul. Men jag blev ju besatt av den här fadosångerskan Carminho.
Ja.
Och hon ska ju vara med på den här konserten.
Nej, är det sant?
Som är med på Rosalía-plattan. Så jag ser verkligen fram emot det. Men jag kommer inte klä ut mig i ett sånt nunnedok eller någonting.
Du kan ju förlåna mitt från här om året.
Nej,
när vi gjorde Halloween.
Jag kommer inte göra det. Jag kommer vara en gammal tråkig tante på konserten. Så får det bara vara. Tycker du att det är tråkigt?
Nej. Alltså jag vill inte klä ut mig. Nej. Jag vill gå på en konsert, jag vill sitta ner.
Ja.
Och sen så
Jag tror att vi har ståplats tyvärr.
Ska säga vad jag hatar med teater i England.
Att man måste stå?
Att man får dricka in i salongen.
Jaha, nej vad skramligt.
Det är så skramligt och folk blir fulla och det bara känns ofokuserat. Ja. Jag tycker att man ska bruka allvar när man är på teater. Men verkligen. Det sagt så kommer man kunna dricka i salongen på vårt samtal med Maxim.
Äsch. Men det är inte teater.
Nej. Eller?
Ska vi göra, lite... ska vi göra en liten
en
liten tablå?
En sketch.
Ja. Ja, men det ska bli kul. Men vet du vad jag gjorde i veckan?
Nej.
Jag träffade den franske stjärnekonomen Gabriel Zucman.
Alltså, du träffar så mycket random kändisar som jag inte vet vilka det är.
Nej.
Men så vet jag att det sitter andra där i världen och helt så. Wow. God, man känner så mycket kändisar.
Nej, men jag hade tur för jag blev bjuden, för han är inbjuden av Arena Idé. Mm. Och, vänta, nu måste jag se här vilka som gav ut hans bok. Ja, nej, men jag var inbjuden för att hans bok ges ut, hans senaste bok ges ut, den heter Miljardärsskatt, så kan den införas. Ges ut av bokförlaget Atlas.
Mm.
Och de bjöd in till en liten middag. Han är här och hade ett event på en tankesmedia. Och sen skulle han hålla en stor debatt på Stockholms universitet som han hade.
Yeah.
Och då var jag... Vi publicerade hans förord till den här boken på Aftonbladet Kultur. Och han var... Då fick jag komma på en middag och fick prata med honom ganska mycket. Och verkligen... vill rekommendera alla att läsa in sig på det här förslaget som
okej,
är jättebra.
Berätta.
Nej, men det är ett väldigt enkelt förslag. Det är så miljardärer ska också betala skatt.
Jag trodde de gjorde det.
Nej,
så sjukt.
De betalar alltså en särskild miljardärskatt.
Jag håller med.
Ja, han vill att de ska betala, de allra, allra rikaste ska betala 2% i skatt.
Alltså det är jag så för.
Ja, och man kan tycka att det låter som ett enkelt och självklart förslag.
Ja,
och han berättade när jag pratade med honom igår att överallt, i land efter land efter land efter land, så finns det ju stora folkliga majoriteter för det här förslaget.
Mm.
Och ändå så är det så få partier som plockar upp det. Det är helt sjukt. Och han sa också att det finns en föreställning om att om man inför den här skatten, för med de här miljardärerna hotar alltid med så här, då flyttar vi till Monaco. Men det finns sätt idag att fortsätta beskatta dem även om de flyttar. Vilket
okej,
Så det sa han var så här, ja, det är problem med bla bla bla. Alltså vi pratade engelska, men han hade
lite fransk touch.
Ja.
Touche à la français.
Men han berättade också att det här tyckte jag var spännande, att i höst så är det nu är det ett initiativ i Kalifornien där de försöker få 800 000 påskrifter på en sån petition, eller vad det heter.
Petition heter det.
Och om de får 800 000 röster, då kommer det i samband med kongressvalen i höst bli en folkomröstning i Kalifornien om att införa den här skatten.
Yeah.
Och det är en jättestor diskussion om det, men han hade ganska goda förhoppningar. För att det blir mycket enklare när man får fram det då till folket. För att partiet, förstår du, folket är för, antagligen.
Ja.
Partierna vågar inte driva det, men, och därför, det här är en fråga som passar för en folkomröstning. Och lyssna på det här, det var coolt utformat, därför att, apropå det här med att, då kanske de säger så här, men då flyttar vi till Texas. Nej, för att förslaget är att alla miljardärer som fanns i Kalifornien och bodde där i januari i år ska betala.
Ägda.
Och det är en engångsskatt. Så att det är också bara
inte
så här,
varje år.
Nej, just det här förslaget, okay, det är bara att de ska få in ganska mycket pengar på ett bräde liksom.
Jag har också tänkt på en konkret grej.
Ja, vad är det?
Fast det här är en helt annan grej.
Mm.
Nämligen Sims. Spelet
The Sims. Jag har aldrig spelat Sims.
Oh. Skämtar du med mig, Aprillo? Inte en enda gång.
Inte en enda gång.
Okej, för jag kommer att tänka på det här. För härom veckan så läste jag en lång intervju med Will Wright, som är mannen som uppfann The Sims.
Mm.
Så jag tänker att jag ska berätta lite om varför jag älskar The Sims. Och sen om hans nya spel.
Mm.
För det fyller nämligen 26 år i år.
Okay.
Det hade varit mer klint om vi hade gjort det här förra året.
Ja, spelar roll. Alltså det här med årsdagar.
Nej, jag vet, man vill bara en hook till sitt ämne. Ja, liksom. Ja.
Vänta, jag ska bara, om du berättar, kan luta mig tillbaka här då?
Ja, luta något. Dig tillbaka, men smaska inte för mycket i micken då med ditt godis, för då blir det skägg, skäll. Mm. Okej, Will Wright, han är typ i 60-årsåldern nu. Han är en av de mest inflytelserika speldesignerna som har funnits. Hans första stora genombrott var SimCity. Mm. Vet du vad SimCity är? Mm. Vet du?
Ja.
Vad är det då?
Det är ett spel.
Det är ett stadsbyggarspel där man spelade som en stadsplanerare och man skulle balansera skatter mot sjukhus, få civilisationer att växa, bygga skyskrapor och så ibland kunde man typ bli attackerad av Godzilla. Men det var liksom inte ett spel med ett mål, utan spelets mål var att bara göra och vara i det här. Man kan liksom inte vinna, det finns inte ett slut på spelet om man typ inte alla dör typ. Man kunde bara pyssla.
Du vet inte att om man bygger ett jättestort hus så...
Nej, precis.
Nej. Okay.
Och när han gjorde det här spelet...
Var det inte ändå att man skulle få en fungerande civilisation?
Jo, men det finns inget slut.
Nej.
Alltså att man vinner ett spel är ju så här, nu är det slut. Mm. Liksom. Men om man fick en fungerande civilisation, då var den bara fungerande. Och sen så började den bli dysfunktionell och bla bla. Alltså det finns ingen sån... Det ska bara pågå. Och han... Jag läste från början arkitektur, så han var liksom egentligen inte speldesigner från början. Och han är värsta så filosofigubben, alltså han är riktigt flummare. Och sen så brann hela hans hus hade brunnit ner i början på 90-talet. Och när han kom till sitt hus då, ruinerna, så det enda som hade överlevt var myror. Och han bara, det här är helt sjukt. Hur kunde de här myrorna överlevt? För de hade bara grävt, de var såhär, åh nej, nu börjar allting brinna.
Ja,
let's go under jorden.
Okay.
Och då blev han helt besatt av myror och typ lärde sig allt om myror. Och då visade det sig att myror styrs typ av feromoner. Jag vet inte ens exakt vad det är, men det är ju som en sån lukt i världen. Och det var utifrån det här han kom på idén om The Sims. Du kan äta godis. För att i Sims, om du kommer ihåg, eller nej, det gör du inte för du har inte spelat då, det är helt sjukt. Där är man ju människor som ska göra grejer. Och när han, det här var liksom som en utveckling av SimCity. Fast nu var man istället liksom människor i små liv. Om man skulle så här, bygga deras hus, sköta deras relationer, allt sånt där. Och varje dag så fattar man typ hur många beslut som helst i spelet. Typ, vilken dörr ska man gå igenom? Om man ska äta lunch eller inte? Om du ska äta lunch om en timme? Om du ska ringa din mamma? Om du ska gå till jobbet? När du ska gå på toaletten? Så det är verkligen bara så.
Ja, vanliga grejer.
Alltså man ska bara leva liksom. Och han byggde det på ett sätt som gjorde, som jag tyckte var ganska intressant, som var typ att spelet blev mer intelligent, alltså, och simsen blev mer självständiga ju fler ting de satt in i spelet. Utan det som hände var att de avatarna började leva, om man satt in en kyl, om man satt in en soffa, om man satt in ett badkar, för då helt plötsligt började de så här skapa behov utifrån det. Och det var liksom det han kopplade till hela det här med myrorna.
Så det är det är mer organismen?
Exakt.
Eller?
Och det här var ju precis som liksom SimCity, att det var man hade ingen kamp och ingen mål och inga segrar, utan bara att livet var liksom som ett system av val. Och det byggde då på Maslows behovspyramid. Som var så här, om man är kissnödig i The Sims, då kan man inte göra något annat kul. Och är man hungrig så kan man inte gå på en dejt.
Alltså man måste uppfylla de här grundläggande behoven.
Man måste bara
först
uppfylla de här grundläggande behoven. Och det är så kul, för jag säger alltid att jag började spela med PlayStation. Men jag började ju spela The Sims. Det var ju mitt absolut första spel som jag spelade. Och det var liksom aldrig designat för tjejer. Men de hade typ två kvinnliga programmerare. Och det är så konstigt, man tänker bara när man diversifierar en plats, vilken den sen av misstag når. För det här blev liksom det allra största spelet när det kom för unga tjejer. Ja. Och det kom då år 2000.
Men vad tror du det beror på? Var det själva liksom spelets logik, eller var det att det fanns inslag då som de här kvinnliga programmerarna hade?
Jag tror att det var att det fanns liksom inslag, alltså omedvetet, och jag tror att det var en sorts lek som kvinnor, eller som tjejer, var vana vid. För att
socialisering
med dockor, och att det fanns någonting bara så i det vanliga livet som är intressant typ. Men det var extremt svårt att få igenom det här spelet, för att alla typ,
Alltså få igenom det, att få det,
ut det liksom.
Ja, distribuera det liksom.
Inte distribuera det utan få liksom sponsorer eller pengar, producenter. Mm. För att alla var typ så, vad fan är poängen med det här?
Ja,
liksom.
Och
sen så, men så tråkigt. Ja. Och sen så typ var det jättemycket diskussion om helt så sinnessjuka grejer som är för Simsen kan ju kissa på sig. Mm. Och då från början var den fläcken gul. Mm. Och då var det så alla chefer på EA som var de som till sist köpte spelet var så här: fläcken kan inte vara gul! Och då hade de så här möte i ett halvår om att den fläcken var gul, så till sist blev den blå. Mm.
Som är så mäns reklam förr i
tiden. Exakt! Uh-huh. Exakt, det var därifrån de tog det. För att om man kollar på Sims nu, jag har inte spelat Sims på jättemånga år och det har också blivit ganska dåligt liksom. Mm. Och nu när jag kollar på The Sims-grejer nu för tiden så är det ju bara på YouTube. För då kollar jag på folk som spelar Sims. Mm. Och då är det ofta till exempel en drag queen, en tjej som heter Juno. Trixie Mattel har spelat mycket Sims som också är en drag queen. Och då började jag fundera på, men gud, varför känns det som att Sims har en sån stor queer-publik också? Mm. Mm. Och då läser jag in mig på det. Och då är det faktiskt av en riktigt specifik anledning. Mm. Och det var för att Sims år 2000 var ett av de första stora kommersiella spelen i världen som tillät samkönade relationer.
Jaha!
För i spelet så kan man ju också bli ihop och man kunde inte gifta sig som samkönad förrän några år senare. Mm. Och det hände nästan av ett misstag. Och det är för att 1996 så kom ett annat spel av det här spelbolaget som heter Simcopter. Mm-hmm. Och det var helt enkelt att man skulle och åka helikopter.
Men i samma, med samma estetik?
Exakt, eller i den här, alltså det fanns massa simspel. Sim Ants, Sim City och sen så liksom. Mm. Och då när spelaren klarade ett uppdrag i Simcopter så dansade bikinikvinnor så här runt helikoptern som en belöning. Ja. Och då var det en programmerare som heter Jacques Servan som tyckte att det här var helt sjukt sexistiskt.
Mm.
Och
det var en kille?
Det var en kille. Ja. Och han ändrade koden i smyg. Så han ersatte kvinnorna med muskelkillar i badbyxor som höll hand och kysste varandra. Mm. Och de här
som
männen,
en kupp liksom.
Som en kupp liksom. Och de här männen var programmerade i spelet att bara dyka upp på speciella datum. Mm. Så typ, om en chef kom in och kollade bara, nej men det var, då syntes inte det, för då kommer det bara den typ den 12 april.
Aha, gud vad roligt.
Det var hans födelsedag. Nej, han lade på sin födelsedag, sin pojkväns födelsedag och fredagen den 13.
Nej, vad kul.
Fredagen den 13. Och sen så skickades det här spelet ut till butiker. Alltså hur kul?
Så roligt, vilken jävla hjälte.
Jag vet. Och då hade de skickat ut typ 80 000 exemplar innan det här upptäcktes. Mm. Och då blev spelproducenten så förbannad och sparkade honom och drog tillbaka alla spelen. Men då hände något sjukt och det var att det kom värsta backlashen på det här spelbolaget.
Ja, för det var ju som ett litet påske. Alltså det var
men det var ju ett kul påske. Ja. Och de var ju bara så här, det här är pervers typ. Och alla var så,
det är kul.
Det är kul. Ja. Alltså, sök hjälp liksom. Så då när The Sims-teamet skulle göra det här spelet några år senare.
Ja, men han fick sparken.
Han fick sparken. Ja. Och typ så här, alla var så här, du måste stämma och typ. Men han gick vidare och grundade ett aktivistkollektiv istället. Ja. Husley. Men då hade de först programmerat Sims så att man kunde ha samkönade relationer. Mm. Men sen så liksom, med tanke på det här stora backlashen så hade så här programmerarna bara, ah, skitsamma, vi får väl dra tillbaka det typ. Mm. Och typ först hade det till och med bara skett av en slump för att de hade bara programmerat människor. Mm. Och sen så helt plötsligt bara började Sims bli ihop.
Mm. De hade inte satt in några begränsningar.
Nej, de hade inte satt
så
in kön och sexualitet på det sättet. Nej. Liksom. Och bara, shit, det måste vi dra tillbaka. Alla på företaget blev skitsura.
Ja.
Men var ändå så här, okej. Okay. Och sen så hade de anställt en ny programmerare som fick gamla designdokument att utgå ifrån. Och då fick han ett dokument där de hade glömt ta bort den här HBTQ-begränsningen. Mm. Så han programmerade det utan att
han förstod.
Han bara fyllde gamla instruktioner att det fanns samkönade relationer. Och sen så på en sån spelmässa 1999, året innan spelet släpptes, så var det fortfarande så, vi har helt skitmycket pengar i det här konstiga spelet. Mm. Det handlar inte om någonting. Mm. Och ingen typ så här kom till deras monter. Det här är så rys. Ingen kom till deras monter på den här spelmässan. Ja. Men då hade ju den här Barrett då av misstag programmerat samkönade relationer. Mm. Och då i en demo så kysstes helt plötsligt två stycken tjejsims.
Ja.
Alltså för att de bara
på den här mässan.
På den här mässan. Aha. För att när man spelar Sims så har man ju, man styr ju över många, men är man ju bara aktiv i en åt gången. Mm. Och det är ju det som är en stress i spelet, för då går ju alla simsen runt och gör helt andra grejer. Så då var det typ när den som skulle visa demon satt och spelade sin sims, så bara här borta så blev två stycken kvinnor kära och bara kysste varandra och var så glada typ. Och då blev det sjukaste explosionen på mässan. Och det blev typ så den längsta kön på hela mässan, för alla de här gamerkillarna ville se tjejer kyssas. Och då, i och med att det blev en sån positiv hype, så var de så här, fuck, nu måste vi ha samkönade relationer i spelet.
Gud vad roligt.
Jag vet, så när spelet kom ut år 2000 så kunde samkönade par flytta ihop, adoptera barn och göra i princip allt som heteropar kunde göra utom att gifta sig, som kom först i Sims 3 år 2009. Men jag bara tyckte det var så kul. Och nu är det typ så att de som håller Sims Alive på YouTube är typ så mycket queera personer.
För idag är inte spelet så stort, eller?
Alltså jag vet faktiskt inte riktigt hur stort det är, men nu, jag antar inte så stort, för att nu kan man spela det gratis.
Okay.
Och de som har följt spelet är verkligen så, kapitalism förstörde Sims. Och Riot, han som
Varför
har gjort
det?
Ja, men för att det bara är så mycket tillägg, de har inte utvecklat spel, det har bara blivit en sån
kassako,
exakt.
Liksom.
Och det är lite så ironiskt, för han Will Wright då har liksom sagt att spelet från början var ju så, typ när man kan köpa möbler i Sims, så är det så här, den här stolen kommer göra dig smal, den här soffan kommer göra dig mer lycklig. Alltså så det är en sån väldigt ironisk take på så, den amerikanska drömmen på 50-talet typ.
Men sen var det sen lite, blev den så.
Så blev det lite så liksom. Varför jag kom att tänka på det här var för att jag läste en lång intervju med honom i Vulture. Och han håller på med ett nytt spel nu som han har hållit på med i 1000 år.
Vad handlar det om då? Vad heter det?
Det heter Proxy. Undertiteln är Yesterday's You, Tomorrow. Och det här, idén är det här, att du matar in minnen från ditt liv i ett AI-system. Alltså dina egna minnen. Typ så, du var på Gotland med din pappa och ni satte upp en pjäs. Du träffade din förra man på en restaurang. Alltså dina, alla dina egna minnen laddar du upp i den här liksom AI:n.
Hjälp.
Hjälp! Och sen så förvandlar spelet varje minne till en animerad scen. Och blir som en snöglob av din historia, kallar han det. Och sen så placerar de
på den här Pixar-filmen med de här minnena som bollar. Har du sett den? Inside Out.
Ja,
insidan
exakt.
Ut. Insidan jag tänker på den här insidan ut med de här bollarna, minnesbollarna. Man matar in massa sådana minnesbollar i,
och så kan man gå till dem. Och jag tänkte på att det finns ett avsnitt i det här Black Mirror där det är ett par och den ena dör och hon har typ laddat upp hela sitt liv i AI. Och sen så, men i alla fall, så då har man byggt den här liksom ökartorna, nästan så ölands, alltså så nästan, vad heter det?
Som en skärgård.
En skärgårdskarta över som sina representerar minnen. Dina minnen och ditt psyke. Och sen så börjar AI hitta mönster mellan de här minnena och vad som läskigt. Är kopplat till vad. Vad som sitter på dödsön, vad som sitter på kärleksön. Och vad som sitter mitt emellan de här och vad som är helt frikopplat och inte går och kopplar till verkligen typ så kärleken i ditt liv eller typ dödsdriften eller typ. Och ur det nätverket av minnen skapas sen en proxy. En avatar som är tränad på dig och den tänker som du, den beter sig som du gör, och Wright vill då att man ska kunna skicka vidare sin proxy till sina barn och det blir som en slags digital artefakt över den man var.
Jaha, så det är inte ett spel?
Jo, för eller? Det är typ, nej men då är det ju igen som så, är det Sims ett spel?
Nej,
alltså vad är ett spel?
Ja, liksom? Jag fattar. Men vad ska man då, alltså är det man gör att man bygger den här proxyn? Eller
det man kan gör, man, precis, det man gör är att man bygger proxyn och att man minns sig själv och sitt eget liv.
Men kan man sen typ gå runt med den här proxyn i en värld? Eller?
Alltså jag vet inte riktigt hur det ska fungera. Jag tror att nu är det fortfarande som ett spel att man liksom gör det via en konsol. Liksom.
Tycker du, skulle du vilja göra det här? Jag tycker det låter jätteläskigt. Jag vet inte, jag blir jätterädd av det här. Jag får en jätte så kall känsla inombords.
Får du?
Ja, jag känner ett jätteobehag inför det här.
Nej, men för jag tror att jag tycker att det var kul att tänka typ så.
Men jag har aldrig heller typ gått i terapi ordentligt. Så det kanske är det jag är rädd för. Ja, men det är ju typ som det. Att den bara, ja men har du tänkt på de här mönstren? Bara, håll käften. Alltså, eller,
ja, men exakt. Och jag tror på att jag tyckte att det var typ så en väldigt liksom lockande fortsättning av The Sims och det som var nice med The Sims. För att The Sims är ju bara så, åh, jag har de här avatarerna och jag ska bara göra att de uppför sig som människor. Ja. Men att det här är ju så next level, där det
verkligen
är så, jag är avataren, ja, och jag ska försöka bli mänsklig. Alltså ja, det är ju typ så, alltså, på, om man tänker tillbaka till att han är besatt av myror, ja, att han brukar säga att Sims utgav sig för att vara ett spel där man trodde att man var gud som lekte med myror. Men egentligen myra, var man bara en myra. Mm. Typ, det är det han brukar säga, ja, om Sims. Ja. Och det här bara känns som ett typ så, jag vet inte, jag tror att jag blir inspirerad också för tanken på vad ett spel kan vara. Jätte, för som du säger,
ja,
typ så.
Ja, det är, alltså, jag säger inte att det inte är intressant.
Nej, nej, jag menar bara så, men vad är poängen? Typ,
att jag absolut inte vill ladda in mina minnen. Jag vill inte veta vad den har att säga eller liksom hur den kopplar ihop. Jag vill bara, nej, jag vill vara i fred.
Ja, men jag förstår exakt vad du menar. För att han drog så också till projektet för att han har läst jättemycket neuroforskning om hur minnen fungerar.
Ja, okej.
Och det är ju inte som filmer lagrade i hjärnan. Så då är ju en del av spelet är inte att man bara ska minnas, utan det är att man ska rekonstruera minnet. Och för varje gång du minns något så bygger du om det.
Ja. Men tänker du, för jag funderar på det här med, jag tänker på sorg och skulle man vilja, är det sunt att liksom, jag har inte sett det där Black Mirror-avsnittet,
nej, men
jag tänker om jag skulle bygga min avatar, min proxy jättenoga och så dör jag.
Jag hade så himla gärna velat ha din proxy.
Hade du det?
Ja, fy vad gärna. Det är ju sån dröm.
Men du måste gå vidare. Du kan inte liksom bara hålla på med min proxy. Alltså det är något, det är en konstig så krävande situation också.
Nej, men för att det är typ så, proxyn kräver ju inte egentligen att man gör någonting. Då kan man ju så gå in i din proxy.
Nej, men jag
och så
tänker
kan
att
man gå mellan de här olika öarna.
Jo, fast du ska ju inte. Jag tänker, ja, men det är en sån kanske i en vänskapsrelation, men jag tänker som barn eller att ens liksom föräldrar, det finns också en poäng med att det ska blekna, alltså
ja,
att man inte ska stanna kvar i den sorgen. Men det kanske inte alls, jag kanske har helt fel om det här.
Jag tror att jag tycker att det är intressant, för det är ju så din rekonstruktion av ditt liv.
Ja,
det är ju inte så en så objektiv på. Det finns ju inte liksom.
Nej.
Och han berättar själv i den här intervjun att, eller hans exempel på det är, han har typ, när han var barn så jobbade hans pappa i en fabrik och så med plast, och så hoppade han ner i någon stor tank och höll på att dränkas i plastkulor när han var litet barn. Och hans pappa blev så jävla arg och han minns det inte för att han, både för att han höll på att drunkna, men också för att det är den enda gången i hans liv hans pappa blev arg. För det han inte visste då, det var att hans pappa hade leukemi och dog några år senare. Så han hade bestämt sig för att jag ska aldrig bli arg på min son, vi ska bara. Så då är han så, det här minnet har så många lager, för man tror att det betyder en grej när man först minns det. Jag höll på att drunkna i den här plasten. Och sen så nästa lag, pappa blir arg. Och sen så bara, pappa hade leukemi. Alltså så att han är också så, men man kan bygga vidare på minnena i den här proxyn.
Ja.
Efter tid, liksom.
Ja, ja.
Och tänk om jag hade kunnat gå in där. Alltså nej, jag vill ha din proxy när du lever.
Okej.
Okay. Alltså,
hellre än mig. Det är också så. Vadå,
skulle det vara hellre
jag
än
vet
dig?
Jag blir svartsjuk på min egen proxy nu.
Nej, men jag är bara intresserad av att liksom.
Ja, nej, jag känner mig jätterädd. Jag vet inte varför, jag måste fundera på varför jag måste gå i terapi och prata om varför jag känner mig så rädd för det här.
Nej, men, ja, det måste du faktiskt göra.
Ja.
Nej, men för jag tror bara att jag tänker typ, när jag tänker på vad som gjorde Sims så populärt, att det var ett spel om så relationer och tid och val och typ vad det betyder att leva ett liv liksom, så är det här ju bara så next level.
Ja. Jag tror också jag har också tänkt mycket på AI.
Mm. Ja, men det var det jag tänkte.
Ja.
Jag tror att vi har också pratat mycket om AI på senaste tiden. För jag tror att det som gjorde mig glad, eller vad man ska säga, när jag läste om hans, och sen så är det typ så här, det kommer nog inte bli gjort. Det låter jättesvårt. Han har typ själv gått i konkurs av det här.
Ja,
han har inga investerare längre.
Antingen så kommer han tillbaka och bara revolutionerar allt igen.
Exakt. Och det var exakt, de hade pratat med någon i spelet som var så, det är som när ens gamla favoritband ska göra en turné och så är man så, har de det fortfarande? Du vet?
Antagligen inte.
Kanske. Men han har ändå gjort en massa grejer med det. Liksom. Men nu är det
proxy.
Proxy. Men i alla fall, jag bara tror att då var jag så här, oh my god, fan vad nice att någon tänker om någonting som inte bara är att döda någon med AI.
Nej.
Förstår du? Det var lite visionärt och konstnärligt.
Ja,
och liksom.
Jättespännande. Nej, men jag har faktiskt också, Jag har en liksom negativ och en positiv take på AI den här veckan.
Ja, slay. Kör.
Och den ena är att jag skrev en text där jag kritiserade mitt eget företag.
Men kan jag såg det?
För vi har ett samarbete, Schibsted som äger Aftonbladet har ett samarbete med OpenAI. Och det har varit känt sen tidigare och det, alltså det har varit liksom, det är inget så hemligt eller shady med det.
Men det är ju, och bara man är inne på Aftonbladet så är det ju så, det här är en AI-sammanfattning av den här artikeln.
Ja, precis. Men också har det varit via facket, alltså det är helt liksom...
Inga news
egentligen, men det har hänt mycket med OpenAI det senaste året och med USA och OpenAI. Det har varit mycket diskussioner om att amerikanska... försvarsdepartementet, eller som Trump kallar det, krigsdepartementet.
Rys.
Ja, nej, men de hade förut ett samarbete med det stora AI-företaget Anthropic, och sen så sa Anthropic, nej, de är jätteinbäddade liksom med deras i Claude som de har använt bland annat i Venezuela, vad det verkar, i det kriget för att analysera liksom massa information och sådana där saker. Men sen så sa Anthropic till slut att, nej, men vi har ändå röda linjer när det gäller massövervakning av amerikaner och att vi inte vill att Claude ska användas för att ta fram vad man kallar då autonoma vapensystem, det vill säga mördarrobotar som fattar sina egna beslut.
Jag orkar inte att det finns mördarrobotar nu.
Ja. Och då blev ju den amerikanska administrationen helt rasande och sa upp avtalet med Anthropic, och då var så OpenAI bara, nej, men vi kan ta det här, vi har inga sådana röda linjer. Och sen, ja, det är en liten sanning.
Kommer du ihåg när man trodde att Sam Altman var god?
Jag kommer ihåg när man trodde att Sam Altman
var god.
Det är
bara 4 år sedan. Typ.
Det är bara 4 år sedan. Och jag vill verkligen rekommendera alla som orkar och vill liksom...
Och det är han som är alltså vd för
OpenAI. Ja. Läs den otroliga boken Empire of AI av den kvinnliga techjournalisten Karen Howe. Den är otrolig.
Okej, jag måste läsa.
Måste göra det. Det handlar om liksom OpenAI. AIs resa och hur otroligt opportunistiska de har varit hela vägen, hur de sa en sak från början, de skulle vara så icke-vinstdrivande.
Nej, men jag kommer ihåg.
Ja, för mänsklighetens bästa, och sen bara, vi måste ändå gå med vinst, och sen, men vi ska ändå ha goda värderingar, och sen började de med ett samarbete med Microsoft, tog in enorma pengar, och sen har det bara ballat ur.
Och Kara Swisher, vår favorit, vår poddfavorit. Ja. Hon som sagt, hon är ju lite svag för de där killarna som hon hatar också ibland. Men hon var ju verkligen såhär, så Sam Altman is one of the good guys. Ja. Och nu har hon ju vänt.
Ja. Precis. Nej, men så att jag, och sen är det ju också under liksom Trump, den andra Trump-administrationen här, så har ju USA också blivit, jag menar, de har hotat att invadera Grönland. De är ju Europas fiende liksom.
Och jag orkar inte hela den här Grönlandsgrejen.
Nej, men de är ju man måste inse idag att de är geopolitiskt Europas fiende. Ja. Och då att vi ska sitta som ett stort europeiskt mediebolag och ha ett väldigt nära samarbete med det här företaget som i sin tur är liksom inbäddat i den här krigsmaskinen. Och du vet, jag får på mitt lönebesked varje månad 500 kronor från OpenAI.
Det tycker jag är så, det visste inte jag när jag läste din text.
Det är upphovspengar, det är för liksom en ersättning för att de får använda våra artiklar på Aftonbladet.
Så det är som typ New York Times vägade göra.
Ja. Men så att jag skrev en väldigt kritisk artikel om det, och sen blev det en diskussion och jag fick svar, och det blev liksom ett bra. Jag gillar ändå Aftonbladet, att man kan föra fram den typen av kritik. Och det
för det här gäller inte bara Aftonbladet, utan det är ju hela Schibsteds koncern.
Ja, det gäller hela Schibsteds koncern. Så det var en grej som hände i veckan.
Jag älskar du att skapa drama på jobbet på det här sättet.
Svara
ja eller nej, älskar du det eller älskar du inte?
Vad sa du?
Älskar du det eller älskar du det inte?
Jag tycker att det är jobbigt.
Jag vet att du älskar det, jag ska inte svara.
Och jag tycker också att, det är, att jag älskar det. Men jag tycker också att det är svårt.
Ja, det är klart.
Ja. Sen läste jag en substack av en filosof som heter Dan Williams. Och med rubriken hur AI kommer påverka det offentliga samtalet. Eller inte AI, men de här stora språkmodellerna, LLM-erna. Och han har en tes som jag tyckte var intressant. Mm. Och det är att om människor liksom byter från att söka information och vara väldigt mycket på sociala medier och också på kanske på Google, för att hela liksom Google-söket håller på att krascha ihop nu och blir så himla dåligt med alla säljlänkar och sådana där saker.
Och också typ den här AI-sammanfattningen som kommer nu efter varje sökning.
Ja, men precis. Så man orkar inte vara där. Och många använder ju liksom ChatGPT eller Claude. Jag vill också slå ett slag för det franska företaget Mistrals LLM som heter Le Chat. Ja, men jag tycker jag ska hålla på, jag ska testa den nu. Jag tror den är ganska bra. Mm. Om man inte vill liksom ge sina eyeballs till amerikanska techjättar. I alla fall, och då menar de i alla fall att då menar den här filosofen i alla fall att det finns nu tecken på att det görs ju forskning på hur folk forskas mycket på hur folk använder de här stora språkmodellerna liksom i dagligdags, vad de söker på och hur de påverkas av den informationen som de får tillbaka. Och då menar han att i de här stora språkmodellerna, både Claude, OpenAI eller ChatGPT, men också Grok som ju Elon Musks förlåt.
Nej, men jag har ju glömt säga upp min prenumeration.
Ja, men de konvergerar, alltså de ger ungefär samma typ av svar, och svaren baserar sig på samma typ av kunskap, och det är ju då etablerad kunskap, det är forskning, det är liksom verifierade källor och så vidare. Så att han, den här filosofen, menar då att den här, om folk flyttar sin uppmärksamhet från sociala medier till de här chattbottarna, då kommer de bli mer välinformerade.
Okej, fan vad nice.
Så det är så här återkomsten för expertkunskap.
Wow.
Men det finns ju problem med det här.
Ja.
Och det är ju att så här, vems världsbild, du vet, vilken typ av kunskap, för det blir ju också helt osynligt, man får ju väldigt lite källor, eller man kan ju göra inställningar så man får källor och så kan man dubbelkolla, men jag tror att de flesta använder bara den här funktionen och så tar man för givet den kunskap man får. Men han menar då att den kunskapen är ändå ofta, i de här väldigt stora modellerna, bottnar i liksom verifierade källor så gott det går, men det är ändå frågan då, vad är det som faktiskt förmedlas vidare? Vems version av världen är det? Men jag tycker ändå att det var liksom en intressant spaning att vi har levt med sociala medier nu i 10-15 år liksom i en uppmärksamhetsekonomi som är verkligen så superpolariserande, superåsiktsdriven,
trög,
superfördummande liksom, som är verkligen så, vi vet ju de här mekanismerna. Oj. Prosit, Tone. Vi har ju levt i en uppmärksamhetsekonomi nu under ganska lång tid som har, där vi vet att sociala medier lever på vrede, polarisering, liksom de här starka känslorna, det är inte kunskap som premieras, utan det är de här misstänksamhet
åsikter.
Och det här åsikter, väldigt starka åsikter om saker är det som är så här, lyft fram. Det är lätt att manipulera också sociala medier. Men och då som i den här, enligt den här tesen då, så om vi flyttar vår uppmärksamhet från de här plattformarna in till de här chattbottarna, så kommer så här klimatvetenskapen kommer
tillbaka.
Alltså
det här var så positivt. Aldrig hört något så här positivt i hela mitt liv. Men, alltså.
Jag vet, men jag har också kritik mot det här. Men,
ja.
Det är i alla fall hans tes. Jag läste sen också en amerikansk journalist som heter Dylan Matthews som skrev lite liksom samma typ av spaning.
Ja.
Vi får se vad han skrev nu då. Då båda de här två skribenterna menar då att de här LLM-arna blir också faktiskt nu bättre och bättre. Det har ju varit mycket prat om liksom så här, de hallucinerar, de är inställsamma.
Ja.
Och det, så är det ju, framförallt jag som jobbar med ChatGPT, man vill ju bara ge den en smäll på käften, för den är bara så här, bra idé, intressant spaning. Håll käften.
Ja, det här, kommer du ihåg mitt endometrosbråk?
Nej.
Med ChatGPT.
Ja, just det.
För då var det så, det här är inte ditt fel, gult hjärta. Och då var jag så, och så bara skrev jag, varför skulle jag tro att det är mitt fucking fel?
Nej, men exakt.
Nej, men jag bara vill inte att du ska tro det. Jag bara skriv, sluta uppmuntra mig.
Exakt, alltså jag är så nära ett psykbryt på min chatgpt,
på min AI.
Men i alla fall att men poängen är då de här skribenterna att de blir ändå bättre, de här modellerna, de blir mer liksom mer de här uppenbara bristerna liksom
blir färre.
Och de citerade också ett exempel när Elon Musk skrev på X till exempel, höll på att ljuga om de här skjutningarna i Minnesota, och Grok var så här, nej men så var det faktiskt inte.
Han bara
ja, så att, och det,
men fan vad intressant,
ja.
det alltså att det skulle kunna finnas en sån, man skulle kunna tänka att det kommer en ny generation nu, alltså typ så genalfa, så kommer vara så här expertsamhället för att de inte har blivit helt ruttnade, fierade i hjärnan.
Nej, men å andra sidan så kommer de ju bli så, det kommer bli extremt så mainstreamat, likriktat, så alla får samma information. För tycker man vad man vill om den här sjuka världen vi lever i nu, så finns det i alla fall, det finns jättemycket olika åsikter, uppfattningar. Det finns också så jättesmala liksom vertikaler med specialistkunskap liksom, eller en speciell ideologi liksom dominerar ett sätt att se på världen. Men om alla flyttar in i den här liksom mainstreamande jävla autobahn-informationshålet eller vägen, så kommer alla bli så teknokrat-hjärntvättade. Men jag vet inte vad som är bäst och sämst. Men i alla fall, jag tyckte det var väldigt spännande.
Det var kul med en positiv take.
Ja. Men det som är det en positiv
jag
take?
Jag tycker att det ändå är. Alltså om man tänker hur det blev med sociala medier, så tycker jag ändå det. Men jag undrar om det är sant. Vi får återstå och se, för att det är ju så mycket, det är ju så mycket disinformation. Ja. Jag kan ju inte längre se, det går ju inte längre att se vad som är en AI-video typ och vad som är en AI-bild. Nej. Utan det är ju verkligen bara att man är så, gud, jag har all den här kunskapen om världen. Skulle Usher slå Justin Bieber på en fest?
Nej, men och det här är ju en annan grej, att liksom AI-verktyg, så jag pratar inte om AI generellt.
Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Men jag tror kanske att de slåss, alltså den tekniken du pratar om, ja, den kommer göra det du gör. Men sen så kommer samma teknik göra den här grejen, och då känns det som att det går på jämnt ut.
Ja, men då går det på jämnt ut. För att precis som du säger, det är ju otroligt lätt att använda AI idag för att manipulera, framförallt manipulera den sociala medier, kanske traditionella medier också. Vad fan är vad? Vilken information kommer varifrån? Och så vidare. Och jag vet inte heller, alltså risken med det här scenariot som jag skissar på är ju att om någon tar kontroller över de här LLM-erna
och att de är så här, att de är mega sexistiska till exempel.
Ja, men precis, och de speglar vår värld och så vidare, och så, eller att man, den som säger masterhjärnan, instruerar dem att sprida en viss typ av narrativ eller så vidare. Det finns ju jättestora sådana risker. Och så vill jag säga en annan grej också, det är att det finns ju den här processen som vi pratat om tidigare med alla saker som händer på internet som är så enshittification. Mm. Att det börjar ofta som en väldigt bra tjänst med konsumentens behov i fokus. Och sen efter ett tag när man har fått en enorm publik, då vill de här företagen börja tjäna pengar på ett annat sätt. Och OpenAI har ju nu till exempel diskuterat att införa annonser i ChatGPT.
Mm.
Och då är det inte, då känner man inte,
de börja tipsa om grejer.
Och då var så här, du bara googla på endometrios. Då bara, de bara, spännande, vad tråkigt för dig.
Har du genmodifierat din bebis?
Ja, har du funderat på den här behandlingen som är väldigt effektiv av det här vinstdrivande företaget?
Så som Altman ska börja genmodifiera bebisar.
Ja, men
att
exakt.
Är så, jaha, okej, du är infertil. Ja. Jag kan göra så här med din bebis.
Ja, så att jag, och dessutom finns det ju också, det som är läskigt med det är ju att också det finns tecken på att man blir väldigt, alltså har du en väldigt nära relation med din chattbot, då, alltså på individnivå så är det ganska lätt att manipulera, för den blir så känslomässig liksom, och den låter så resonerande.
Alltså jag kommer inte ihåg när vi hade det där avsnittet för några år sedan, när jag blev manipulerad av min TikTok-algoritm.
Jo, vad var det?
Att jag blev typ så sexistiskt manipulerad att jag skulle vara typ så här, att jag började känna att min relation var helt dålig för att han typ inte så, jag kommer inte ihåg vad det var nu, men det var mycket när det var så här, vad fan var det? Men det var mycket sån he doesn't love you for doesn't, om man inte är miljonär.
Nej. Typ.
Och så bara kände jag att jag blev helt påverkad av det. Och jag bara, men gud, var kom alla de här jättesexistiska idéerna ifrån? Men det är kul att du säger, för att det finns ju ett sånt enormt AI-hat bland typ unga, vad jag skulle säga, typ liberala internetanvändare.
Ja.
Typ en tjej som jag följer på YouTube var tvungen att lägga ut en förlåt video för att hon hade använt AI för att visa sina nya sminkprodukter, för att hela hennes community blev så arga.
Okej, ja, vad intressant.
Också när vi har pratat om AI så är det ju många som skriver in och säger att vi inte har så här klimat, vi pratar inte om klimatpåverkan av det.
Nej. Och det kan jag säga, det, läs den här Karen Howe-boken, för hon går igenom också både liksom, alltså den heter Empire of AI av en anledning, för hon menar att det här är de nya imperierna. Ja. De har, och det handlar om hur jordens resurser liksom sugs upp av de här Ja, och de här företagen och vatten och liksom människors arbetskraft i fattiga länder. Alltså det är ett sånt jävla mörker. Ja. Mm.
Och att vi inte pratar om det. Och sen så Sara Larsson härom veckan blev ju typ cancelled för, eller det har varit en jättestor hatvåg mot henne på sociala medier. Men jag tror typ att den är arrangerad från Ryssland. För det började med att hon på en helt annan grej, att hon på en video gjorde ett abortskämt. Mm. För det var en tjej som hade lagt upp från hennes konsert typ. Jag visste typ så här, först gick jag som Sara Larsson och sen så gick jag och gjorde abort. Mm. Och så kommenterade Sara Larsson typ I killed it and then you killed it. Typ. Och det var ju så jävla kul. För hon är liksom, och där ser man ju så det är så kul att Sara Larsson är i en svensk kontext. För hon har ju en väldigt svensk syn på abort. Typ. Och sen så gjorde hon en, och så blev det värsta backlashen. Mm. Och så gjorde hon en video som var så jävla bra. Där hon var så här, jag förstår inte varför en kvinna ska lida för att få tillgång till sjukvård. Nej. Varför är det bara okej att göra abort om kvinnan är ledsen och lider? Det är klart att vi måste skoja och kunna skoja om det här. Och det är inte alls ett svårt beslut för jättemånga människor. Alltså sån svensk syn på abort.
Ja.
Och sen efter det så repostade hon, har du sett de här AI-frukt?
Ja.
Filmerna. Och det är ju typ en trend på sociala medier de senaste månaderna som är AI-animerade matkaraktärer i Pixar-stil som genomlever extrema situationer. Ja. Att det är så, vårt hus brinner ner, du får nej, min chicken nugget, de är så två chicken nuggets och en jordgubbe och jordgubben får cancer typ. Och alla gråter, det är gravida broccoli som överger sina barn och sånt där. Mm. Och hon repostade en sån video och då kom det en sån mega backlash på henne för att hon använder AI.
Mm.
För att bland woke unga människor så är
man inte använda AI alls. Aha, det är sån renlevnad.
Exakt, men det är ju typ så här, jag tror inte de, alltså det är AI allt.
Ja.
Jag tror inte, alltså använder man Google så har man använt AI. Använder man sin telefon så använder man AI. Och det var ju hela den här grejen med typ hur mycket vatten går när man säger tack till sin ChatGPT och allt sånt där.
Mm. Du är så otrevlig mot din.
Jag är skitotrevlig. Ja. Jag är verkligen go fuck yourself. Ja. Så om det någon gång får kropp. Du vet när vi pratade avsnittet här om veckan att
jag
man ska kunna, en AI
jag vill
ska få
hålla,
kropp.
Jag vill inte heller liksom.
Alltså vet du vad, come at me bro. Så är min AI. Alltså go fuck
Jag vill
yourself.
Bara hålla en samma ton i alla mina. Alltså jag vill ha en trevlig ton.
Ja, okej.
För min egen skull.
Okej, nej jag är verkligen så här. Du och jag är kollegor, inget mer. Och kollegor som inte tycker om varandra. Okay. Alltså förstår du.
Vi skulle aldrig behandla en kollega.
Nej det är sant. Men vi blir ovänner. Du är typ du är en sexistisk man på mitt jobb. Så behandlar jag min AI. Nej men jag tycker det är så kul att hon då liksom, men jag tänker att den måste vara, det är en sån här bottattack av typ amerikanska och ryska högern typ. För att hon har fått en sån mega, och jag har sett så mycket videos med människor som är så cancer Sara Larsson för att hon repostade den här AI-videon.
Med en broccoli typ.
Med en broccoli, och sen så typ la hon upp en video som hon tog ner sen där hon var så här, ah shit typ, jag tror inte jag är tillräckligt välinformerad om AI för att kunna säga någonting om det typ. Och, men sen tog hon ner den igen för det blev, hon bara, ah nu är det både abortgrejen och AI-grejen. Men jag bara gjorde lite research på de här videorna kom ifrån. Ja. Och det var ju att de skapas med ett verktyg som heter Object Talk som är en anpassad version av ChatGPT.
Mm.
Och det tar bara några minuter att göra. Liksom. Och så skriver man så här, ge mig en Pixar-ägg som ska göra abort. Och den började, jag vet inte om du
har
så,
du gjort det?
Nej, jag har inte gjort det. För jag kommer ihåg när de började komma, då var det ju så pedagogiska livshack.
Mm.
Jag har ju lärt mig en massa livsmedelsregler genom de här AI-videorna.
Mm. Vad då för livsmedelsregler?
Ja, men till exempel så här. Ja, men det finns jättemycket så livsmedelsregler AI. Har du inte sett dem?
Men du
alltså, typ,
vad pratar du om?
Typ så här.
Livsmedelsregler AI.
Ja, okay. Jättemycket livsmedelsregler AI. Som är typ så här, skär inte kyckling på en skärbräda. Jag visste redan det, men den typen av information. Okay.
Men vad har du lärt dig som du inte visste
innan?
Ja, men
någonting faktiskt med ris. Aha. Ris!
Att du ska skölja riset?
Nej, hur magsjuk man kan bli av ris.
Jaha.
Det visste inte jag. Det är jättemycket bakterier som gror i ris om man har det i kylen. Så man ska inte spara det mer än en dag. Där får du information av mig.
Okay.
Nej, men så det är bara så jävla sjukt. Och att nu har det ju till och med kommit ett Love Island med de här AI-frukterna. Alltså en producerad, du vet Love Island, tv-soppan.
Ja.
Fast med de här AI-frukterna. Ja, vad tycker du om det?
Jag vet inte.
Tycker du det är nice?
Jag tycker, ja, jag kan inte liksom formulera mig känslomässigt.
Nej, inte jag heller.
Jag kan inte känna något. Jag känner bara en stor tomhet.
Jag tycker till exempel inte om de här gravida broccolisarna och sånt.
Då känner du ändå någonting.
Ja, alltså jag känner, vad heter det? Unheimlich.
Ja.
Jag slutar försöka manipulera mig med den här broccolin som ska göra abort eller vad det nu än är.
Nej. Ja, men för apropå det där med unheimlich, alltså det känner man ju mer och mer. Det är ju väldigt ofta nu som man känner att någon har skrivit någonting. Alltså man ser en formulering i en text.
Ja.
Det är ju ett visst, det är ju ändå speciellt att man så lätt känner att man bara, vad fan, den här vändningen, det här känns inte...
Du menar när du läser andra att du kan känna att det är okej, vill du hänga ut någon?
Nej.
Är det Joel Halldorf?
Nej, jag har absolut inte. Jag har inte läst hans bok. Jag ska läsa den. Jag får återkomma.
Bra.
Men, nej, men så att jag vill verkligen också såklart, men det du säger, det är ju supermycket AI-manipulation. Men så att bara skilja på de här olika typerna av AI, jag pratar bara om
de här.
Ja,
men jag förstår det, men jag bara tycker det är kul då att tänka att den här då yngre generationen är typ så renlig. Att det är så kul, det går ju inte att föreställa sig en situation, tror jag. Jag var ju lite för ung när internet slog så, men inte skulle man, du, i den åldern, då var man ju inte emot internet.
Nej.
Alltså då måste man ju varit en tönt om man var emot internet.
Ja.
Men nu så är det ju, alltså igen, det här tillbaka, den unga konservativa generationen, att man också blir kanske så här tech-konservativ.
Ja.
Alltså att man är så här...
Det är naturligt.
Ja, men det är klart det är naturligt, men det är bara, det går ju inte att tänka för nästan en yngre generation som... när de är liberala och typ woke skulle vara emot en ny teknik.
Nej,
eller?
Nej, men jag tänkte också på, för jag har 2 tonåringar, för jag har varit med dem så här, men sitt inte bara med din chatbot utan liksom googla, gör lite mer noga research.
Så kul också att googla nu är jag vet.
Nej, men jag vet, så här, titta på lite fler länkar, men efter jag läst den här forskningen, men det är ändå baserat på några studier, det är väldigt early days, så vi vet ju inte, men då kände jag ändå så här, men det kanske inte är, de håller ändå på att bli bättre och bättre, de här jävla språkmodellerna. Usch, jag kan inte fatta att jag säger det. Det är jätteobehagligt.
Jag tycker det är generation, om jag får barn, då tror jag så att de barnen kommer inte kunna läsa typ.
Tror du det?
Inte i bok.
Kommer du inte lära dina barn att läsa?
Jo, men det här har ju varit så kul när vi har pratat om unga konservativa. För vi har faktiskt fått 2 mejl om det här.
Mm.
Men alltså, kvinnor som är så här, mina barn är typ så mycket mer konservativa än vad jag är.
Ja.
Och säg inte till mig att barn gör som vuxna gör. För jag så här,
jag gör det att jag sitter och läser.
Jag sitter bara och läser massa feministisk teori hela dagarna. Och de är typ så... Feminismen har ändå gått för långt och jag vill ha ett bokbål.
Ja.
Alltså det är typ så, tror du inte att den liksom icke-läskraften är så stark? Och tänk hur mycket man själv är på sin telefon.
Ja.
Du, dina barn måste ju ha sett dig vara på telefonen mycket mer än att läsa en bok.
Ja.
Tänk då min generations
barn. Jag brukar säga till mina barn, jag läser faktiskt en bok på mobilen. Ibland gör jag det, men ibland gör jag inte det.
Jag tror ganska ofta att du inte gör det.
Ja.
Ganska ofta är du där inne och skickar något sms till mig.
Ja. Okej, ja, men det är i alla fall min nyanserade bild
av AI. I love it.
Jag försöker förhålla mig öppet och nyfiket och kritiskt.
Ja. Men jag kan inte fatta att du aldrig har spelat The Sims.
Nej.
Jag blir jätteledsen av det, för att nu är det så här, it's done, och det skulle inte vara fett nu.
Nej.
Men, det var också
men typ... vad är motsvarigheten idag om jag ska spela något? Är det något av de här...
Alltså jag tror att många av de spelen, jag tänkte på det när jag liksom läste in mig på Sims nu, att många av de spelen jag gillar idag, typ Red Dead Redemption, det är ju också en sån Sims-kvalitet i det, som är så här, gå och bada, laga mat,
jag vet att jag jaga. Sa att jag skulle spela ett spel i julas med
Red Dead Redemption 2.
Verkligen inte.
Inte ett spel, utan Red Dead Redemption 2.
Men, nu ska jag säga, i sommar
ja.
Så kommer jag ha jättemycket tid, för att det verkar också som nu som mina
min son ska pågluffa, vad fan? Med dig.
Nej, de vill inte vara med mig. Men
jag ska vara borta hela juli.
Ja, i alla fall, så jag kommer ha tid. Så
du kanske ska du ta med dig PlayStation till
Gotland. Jag kanske kommer till Paris bara.
Okej.
Okay. Vill du inte?
Jo, det är klart jag vill. Jag skojade. Det är det enda jag vill.
Skojade du verkligen?
Det är väl klart jag skojade. Okay,
vi får se. Vi får se.
Det enda jag vill är att du ska komma. Snälla, du ska komma, Helle ska komma, Mara ska komma. Mm. Mina kompisar Kristoffer och Sebbe och Vendela ska komma och fira. Alltså, jag vill ha besök varje dag.
Tänk igenom det här nu.
Nej, det är sant. Jag vill verkligen det. Mm. Jag vill inte vara i fred. Jag vill bara vara i Paris och läsa franska.
Mm. Gud, vad härligt.
Ja.
Okej, okay. Men du, glad... Nu är det ju långfredag idag, men imorgon... Alltså nu är det
imorgon, idag inte den... Han är återuppstånden.
Tredje dagen.
Aha, okej, okay, på måndag.
Eller vänta.
Oj, nej gud. Oj, såg du, det var ett spöke som gjorde så för att visa fel.
Ja.
Vet du vad, jag vet att det är den här dagen Jesus dog. För att när jag var liten, då skulle vi ta det lugnt på fredagar.
Mm.
Alltså då var det så här...
På långfredagen.
Då var det inte kul och bus.
Nej, jaså?
Ja.
Av respekt.
Ja.
Mm.
Ja. And look at me now.
Ja, min mamma, jag kommer ihåg att min mamma alltid var så här, vi var alltid tvungna att sitta typ på en stol hela långfredagen, så hon var verkligen emot. Hon var så här, gör vad ni, ha kul.
Vadå, var tvungna att sitta på en stol?
Nej, men för att så hedra långfredagen.
Ja, av vem?
Av sina föräldrar.
Alltså min mamma när hon var liten. Föräldrar. Jag förstår, jag förstår. Nej, vi var inte tvungna att sitta på en stol, men det var ändå typ så bad vibes.
Ja.
Och typ om vi var med min mamma och morfar, då var det lite sitta på stol vibe.
Prata med lite låg.
Exakt, inte gå på mattan fick man inte göra hos min mamma och morfar.
Nej. Okej, men Tone, vi ses ju om ett tag då.
Ja, nästa vecka så är det ju, har vi ju ett litet frågeavsnitt special eftersom du igen ska resa bort. Alltså du är verkligen, alltså är vi ens ihop? Du är borta så ofta.
Plingeliplong.
Så vi ses i vårt frågeavsnitt nästa vecka.
Vi ses i Mini Bambino innan dess, på tisdag.
Puss och kram!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.